Detta är avsnitt 329. Ja visst, och jag pratar återigen med Doru Apriotese.
Hej Viktor.
Hej, det är tredje gången gilt för dig i den här podcasten.
Det är tredje gången gilt. Första gången var väl nästan ett år sedan nu. Det var i augusti förra året. Och det är jättekonstigt att man kan säga så, är det inte? Att det nästan har gått ett år sedan vi pratades vid en gång.
Jo, och det var inne i pandemihelvetet det också.
Ja, precis. Men nu är vi förhoppningsvis på väg ut. Du har ju blivit jabbad, eller hur? Du har blivit vaccinerad.
Ja, jag fick min första dos vaccin i tisdags.
Okej.
Okay. När jag bokade tiden, bara den lilla grejen blev jag skitglad över. Jag fick värsta kicken av att nu har jag en bokad vaccintid. Och det kändes lite som en julklapp, ja, när man var barn. Jag hade inte räknat med att det skulle kännas så starkt, men det gjorde det.
Nej, men jag förstår. Men då för att dra det här skämtet som alla redan har nött ut. Har du 5G nu?
Jag såg att det var någon annan konspirationsteori om att man blev magnetisk av vaccinet.
Oh my god. Ja, oh, okej.
Okay. Jag har ännu inte forskat i hur magnetisk jag är, men lite magnetisk räknar jag väl ändå.
Oh my goodness. Ja, alltså, det är inte som att de har en massa känslig utrustning på sjukhus och kliniker som skulle bli pajad av att människor blir magnetiska. Guds skull. Vilka idioter det finns. Det här börjar bra. Det här blir ett bra avsnitt. Det känner jag på.
Ja, visst. Nej, men det var nästan lite på något sätt rörande hela den här vaccinprocessen. Att jag vaccinerade mig på Kistamässan och det var väl, fick jag kanske 10 minuter eller så där, men det var ingen trängsel direkt för att det var en sån enormt stor lokal och folk står utspridda med gott om avstånd och så där, och man slussas mellan ja, där man ska vara helt enkelt. Men bara att se den här stora lokalen och hela den här apparaten om man satt ihop, och så betänker man då att ja, men Kistamässan, det är bara ett av många ställen för vaccinering i Stockholm, och Stockholm är bara en av många städer i Sverige, och Sverige är bara en av väldigt många länder på jorden, och alla liksom går igenom det här. Man känner någon slags samhörighet i bara den här konstiga globala eländessituationen.
Ja, jag ser fram emot det, kan jag säga. Jag klarade mig inte ifrån covid, så jag åkte ju på det. Så att, alltså, jag får ju en del av samma effekt, givet att jag vet att i och med att jag har antikroppar så är väl inte jag den farligaste personen för min omvärld.
Nej, inte just för viruset i alla fall.
Nej, precis. Men att ha antikroppar, alltså man får ju liksom inga bit papper som man kan stoltsera med bara för att man har haft covid och överlevt, utan det får man får faktiskt rodda med att skryta om det själv.
Och det är lite därför du är här idag.
Det är lite därför jag är här idag. Jag hade covid och jag överlevde. Och så får vi se ifall jag hinner få det igen innan jag blir vaccinerad, för jag är lite yngre än vad du är, och mig har de inte börjat bry sig om ännu.
Nej, och du tappade smaken, va?
Ja, jag tappade smak och lukt lite grann. Och det var konstigt, men utöver det så var det ju liksom som en förkylning, så jag hade ju tur så.
Men det är ändå inte riktigt därför vi har samlats här idag, utan vadå?
Jo, sämsta kyrkan någonsin. Okej, fortsätt.
Viruskyrkan. Nej, vi hade ju tänkt snacka lite E3. Kanske framförallt, för E3 stundar ju nu i helgen, ja, redan. Och både du och jag har varit på E3 tidigare. Och både du och jag tycker väl att E3 är en kul grej.
Ja, jag minns det som en kul grej. Jag har ju varit där på senare år också, men jag tror att när du och jag var där tillsammans så var vi ju där ungefär av samma anledning. Jag tror att jag skrev för Gondo och du var ju fortfarande, var det Superplay då fortfarande eller var det Reset?
Nej, det var Reset eller Level. Okay. Jag kommer inte ihåg om det var 2005 eller 2006 vi var där tillsammans.
Det kan ha varit 2005 och 2000. Jag tror att jag kan ha varit där båda åren, men du vet, minnet är som det är, alltså man glömmer sånt.
Jag var där både 2005 och 2006, och det var för Reset och för Level, för att han bytte namn under den perioden.
Just det. Jag tror faktiskt att jag kanske bara var där 06, men ja, man glömmer ju så lätt. Men det var kul, och sen dess så har jag hunnit vara där också i lite så här annan ja, av andra skäl då, för att det var ju ungefär där i transitionen då som jag gick över från att syssla lite med spelutveckling och skrivande till att bara hålla på med utveckling, för att det fanns typ inte tid och utrymme. Jag tror att efter det så har jag väl liksom som mest gjort ett inspel i level, någon enstaka artikel eller någon, vad det nu kan ha varit för någonting. Men det, jag tror att det var sista gången som jag försökte sitta på två stolar samtidigt.
Men som ändå van E3-are, har du några goda minnen av E3? Har du några minnen alls av E3? Eller har allting flutit ut i en dimma?
Vissa saker har ju faktiskt fastnat, men det är lite lustigt vad och varför. Och jag tror att ifall jag skulle tänka efter länge skulle jag väl komma på fler saker. Men
jag har ett minne av dig från E3.
Okej.
Som i och för sig är lite luddigt också, ska jag erkänna. Mm. Men du var ju där med Gon-gänget något av åren. Ja. Och jag har ett minne av att ni var väldigt stressade på väg till en intervju med antingen David Cage eller Peter Molyneux. Och jag kommer inte ihåg vem av dem det var, men det var stissig stämning.
Ja, det kan ha varit Peter Molyneux. Jag tror att det är det som... Jag kommer ihåg att jag har gjort en intervju med Peter Molyneux och kommer inte ihåg David Cage. Så det måste ha varit det i så fall. Hade inte du sagt någonting så hade jag glömt den anekdoten helt och hållet. Det var en lustig intervju. Vad jag kommer ihåg.
Vad sa han? Han ville göra ett spel som inte var ett riktigt spel. Men ja, som var en lukt.
Ja, precis. Nej, jag tror att han och jag bråkat lite grann. Vilket var kul. Jag tror att det var... Jag störde mig lite grann på hur simplistiskt systemet i Fable var för att... alltså det här, hela det här moralsystemet, god och ond. Och jag tror jag gav han lite skit. Jag sa liksom att men verkligen, alltså man kan göra helt horribla saker i det här spelet, och sen så ska man kunna gå och kompensera för det genom att liksom slakta lite random skelett. Men liksom man går och grindar morality points efter man har typ mördat sin fru eller vad man kunde göra för någonting. Varpå han blev defensiv och bara, jag tror att jag kommer ihåg det här citatet. Jag tror att hans formulering var: "But it's in the Bible, mate." Okej. Den är ju inte dagsfärsk i minnet, men jag vet inte fan om precis den formuleringen är sådan i Bibeln. Det var en kul intervju. Tack för att du påminner mig, vilket en rolig grej jag har varit med om.
In the Bible, ja, men det är sant. Litet sidospår här i och för sig, som jag nästan måste ta, i och med just moralsystem och faktumet att du nyligen har börjat spela Mass Effect-trilogin för första gången.
Jag tyckte det var dags.
Ja, så här ett par år senare.
Ja.
Hur är Mass Effect att spela för första gången år 2021?
Det första Mass Effect var... det var lite en besvikelse, men en besvikelse av samma anledning som jag trodde att det skulle vara en besvikelse när det begav sig. Alltså en anledning till att jag inte spelade spelet när det var nytt var att jag kände att det var så här: okej, det här är The BioWare Game TM. Det är, liksom, det är det här spelet de alltid gör. Jag har spelat så många, de följer en mall. Vet du vad, jag vill inte typ. Och sen så när jag spelade Mass Effect nu, det första Mass Effect, så kände jag att liksom, ja, den analysen var korrekt redan då när spelet var nytt liksom. Att jag kände att alla de saker som jag hade kanske tröttnat på eller sett igenom eller inte var så imponerad av back then, alltså, de fanns fortfarande i det här spelet. Men nu när jag kommit till Mass Effect 2 så har jag snarare blivit positivt överraskad av hur ofantligt mycket bättre det är än ettan, utan att ha tappat sitt DNA, om man kan säga så. Alltså det är uppenbart att det är en uppföljare, men de har typ fixat precis allt. Det är imponerande på riktigt. Det är inte alla som lyckas med det. Jag skulle säga att det är ett lika starkt uppsving från Mass Effect till Mass Effect 2 som det var mellan Assassin's Creed 1 och 2. Så att, jag tror att jag känner personligen att Assassin's Creed 2 håller med dagens mått mätt för det mesta.
Jag har inte kört om Mass Effect sen dess, och jag minns att jag tyckte att Mass Effect 1 hade en seg start där på Eden Prime, men att det tog sig sen när man började nysta i hela loren och Reaper-grejen som ändå är cool. Ja. Ett coolt koncept och sådär. Men tvåan är ju tveklöst mitt favoritspel i trilogin.
Ja, nej, så det är bra. Det är bra. Det är ett, som du säger, ett sidospår, men ändå värt. Rätt intressant, ifall vi ska återgå till E3-diskussionen. Att du nämnde att du kommer ihåg att jag och gänget var stressade på väg till den där Peter Molyneux-intervjun.
Skillnad från mig, jag var aldrig någonsin stressad över någonting.
Vet du, det tror jag visst att du var, men det syntes inte lika mycket på dig. För jag tror att du var mognare och mer bekväm i din roll än vad i alla fall jag var. Jag ska inte tala för övriga gänget. Men för att jag kommer ihåg en anekdot apropå precis det. För att jag hade, som jag sa, att jag tror att det var det året som jag hade börjat på Avalanche Studios då, som QA-testare. Men jag höll fortfarande på lite med skrivandet och så jag åkte fortfarande på E3. Och då stötte jag på några av herrarna från Avalanche där på E3-mässan. Och så första dagen vi så här vinkade och sa hej, och sen så sågs vi några fler gånger. Och sen så när vi stämde av då i Stockholm efter vi alla hade kommit hem, så var det en av killarna som så här tog mig åt sidan lite grann och sa att så här, hur är det nu, har du hämtat dig efter E3? Jag tyckte det var gulligt av honom att fråga. Jag sa, nej men, jo det har gått bra. Ja, för att ärligt talat, så här, första gången som vi såg så såg du ut som du gör. Och sen så nästa gång så såg du lite trött ut. Och sen i slutet på veckan så såg du på riktigt fysiskt sjuk ut. Och det hade tydligen syns på mig. Jag hade genomgått en golvförvandling eller någonting. Men där och då vet man ju inte det om sig själv. Och sen när jag tänker tillbaka på hur E3 var och säkert till stor del fortfarande är, så är det kanske inte världens bästa miljö för någon som vill må bra.
Nej, absolut inte.
Det är så lustigt att någon annan ser det så tydligt på en, liksom, att hörru, kära barn, vad har du varit med om?
Ja, jo, men alltså det är ju en, och det är egentligen en ganska uttjatad analys det här, men att befinna sig på E3, alltså det är ju konstant mullervolym hela tiden, och sen man har inte tid att käka, man har inte tid att vila, utan det är ständigt mellan olika möten. Så, men man håller ju igång på så här rent adrenalin, och det är först när dagen är slut, när man liksom, ja, nu har jag gjort mitt sista möte, nu sätter jag mig ner någonstans. Och då kommer hela den här tröttheten mot den, och det är fascinerande. Så här, det kommer som en våg. Och så, ja, förhoppningsvis kan man kollapsa. Ofta så kan man inte det, för att man ska skriva någonting istället.
Ja, nej, precis så. Och det är ofta det att särskilt ifall man är europe och vill skriva någonting för en sajt och vill ha nyheten eller vad det nu kan vara relativt färsk och relevant fortfarande, så ja, då vill man ju skriva för publiken som snart vaknar hemma i Sverige liksom. Så det är ju en intressant grej. Och jag tror att det var din analys någon gång, för att du såg hur vi jobbade där på gång, och du sa att fan, jag gillar det där, det är lite grann som att vara på LAN.
Ja, men just det, jag var och hälsade på ert hotellrum.
Så var det, precis. Ja, så det tyckte jag var en ganska charmig analys. Då kändes det lite bättre. Man kände sig inte riktigt lika dum i huvudet som jobbade på det sättet. För att det var, man kände att man, nej, man är inte sönderarbetad, utan man kör på ett koncept.
Ja, men lite så. Det är konceptet att stressa ihjäl sig. Och, ja, men alltså, ärligt talat, tyvärr så kan man applicera det på ganska mycket i spelbranschen. Ja. Att så här, jag väljer att befinna mig i den här branschen där det är jättestressiga arbetsvillkor och det är jättetajta deadlines och milestones som kommer att banka den i huvudet, och jag vet inte vad.
Parallellen till crunch är ju uppenbar för övrigt, och det är, även där så är det ju lite som du beskrev det, liksom, att det är först när man hinner sättas ner och känna efter som man inser att det här är fan inte bra.
Ja. Jag skulle kanske kunna sträcka mig till att likna det vid kampsport också. Eller alltså, jag utgår ju bara från mina egna referenser här, så jag plockar ju bara det som jag tycker är kul egentligen. Men det finns ju någonting ändå lite tilltalande med smärta. Att om man sparras med någon och så här börjar köra lårsparkar och det svider som in i helvete och så här, det är ju lite kul. Det finns ju någonting märkligt tilldragande i det. Och det kanske är något självplågeri, att haha, kolla på mig som befinner mig i den här pissiga situationen, kolla vad cool jag är. Att det finns någon nästan lite
romantiskt med det.
Ja, jag vet inte.
Nej, men du har rätt, jag tror att jag kan vara så ärlig med mig själv och medge att det är det, eller det känns så för mig, eller har känts så för mig. Men för att det inte ska vara liksom uteslutande destruktivt, så ska det ju också hänga ihop med att man producerar någonting som man är stolt över att producera. Och när de två sakerna klickar, då kan man känna sig stolt över sig själv på något vis. Att så här, jag gör de här uppoffringarna för att det blir märkbart mycket bättre än om jag inte hade gjort det. Men att liksom, och jag kan referera bara till mina crunch-erfarenheter från spelbranschen. Mm. När man crunchar på någonting som man inte tror på, så är det själaförstörande. Men att cruncha på någonting som man faktiskt tror på, och där man känner att, vet du vad, det här är motiverat, eller vad det kan vara för någonting, så känns det i alla fall bättre. Men det är inte sagt att det faktiskt är liksom bra att göra det. Men skillnaden i upplevelsen är ju markant, även ifall det på kanske fysiologisk nivå är en liknande grej. Så jag kan tänka mig att liksom samma lårsparkar inte är så jäkla roliga ifall det är snarare en sparring än någon som faktiskt försöker göra illa. Liksom, mentala inramningen gör ju jättestor skillnad.
Ja, men verkligen. Och, ja, vi ska väl vara tydliga här med att crunch är inte en bra sak.
Nej.
och ärligt talat, att jobba under E3-förhållanden, det är heller inte en bra sak.
Nej.
Men lyckligtvis så gör man det bara ett par dagar per år.
Ja.
För att det är inte E3 hela tiden.
Nej, det är
tur. Ja, det är däremot E3 i år. Och är inte det lite konstigt?
Ja, alltså så här... Jag är lite nyfiken på varför vi ställer oss den frågan. För att jag tycker att det är en rimlig fråga. Men jag sitter och tänker så här: hade vi ställt den frågan under 90- eller 00-talen? Det känns inte lika sannolikt. Alltså det känns som att så här, det är en fråga som vi tidigare har ställt i och för sig. Men det har varit under de senaste kanske 10-15 åren liksom, att så här, E3 och liknande mässor, vad fyller de för funktion och så här. Så att vi intuitivt ställer oss den frågan, jag försöker liksom fatta så här.
Det finns ju två komponenter i den här frågan egentligen.
Ja.
Eller det är egentligen två frågor. Dels är det den här urgamla frågan, fyller E3 någon funktion längre överhuvudtaget?
Ja.
Men sen har vi även det här med hela coronasituationen. E3 uteblev förra året, E3 är tillbaka i år, men det är i form av en helt digital mässa. Och då kan man ju naturligtvis då ställa sig frågan, är det här det bästa sättet att presentera spel på, eller hade det varit bättre att sprida ut det och att så här, låta varje företag klara sig själv?
Lustigt ändå, alltså så här, även företag som kanske alltid eller bara vissa gånger väljer att ställa sig utanför E3 som event, de brukar ju alltid göra någonting ändå i anknytning till E3. Och det kanske säger någonting om vad E3s värde faktiskt är. Liksom vad det tillför för någonting. Att så här, nu har vi en veckolång tv-spelsfestival. Då det liksom, det händer en massa stuff. Och alla gör ju inte det under E3-arrangörernas regi. Nintendo gör en liten Nintendo Direct, men de kanske inte har någon egen scen liksom, och allt vad det kan vara för någonting. Men det verkar ju ändå som att någon där har gjort en bedömning att det vore synd ifall ingen hörde ifrån oss i det här tidsspannet. Så då kanske man kommer någonstans i närheten av vad E3 fyller för funktion. För att spelbranschen som E3 ändå liksom kretsar kring har ju genomgått jättemassa förändringar sedan 90-talet. Men E3 har ju för det mesta varit kvar. Det har liksom, du vet, det har skett lite förändringar där också. Det var väl något år som det skulle vara lite mindre.
Ja, jo men precis. E3 i sig har ju förändrats en del. Alltså som sagt, det trappades ju ner där i slutet av 00-talet. Ett tag, och sen trappades det upp igen. Och sen släppte de ganska nyligen upp för allmänheten också, vilket ju var en ganska stor grej. För traditionellt sett, historiskt sett, har E3 varit en ren branschmässa. Vad ska man säga?
Ja, med fokus på sälj. Ja. Liksom.
Ja, precis. Och det i sig är lite märkligt och nästan lite ironiskt att det har varit en mässa för branschen. Men det har ju utåt sett varit väldigt mycket en mässa för även för spelfans. Det har ju, alltså även spelfansen ser det ju som liksom spelårets höjdpunkt. Så det, egentligen är det lite falskt det där att det skulle vara en branschmässa.
Ja, men jag tror att det är primärt en branschmässa, men det är ju skillnad på branschmässor och branschmässor såklart. Man kommer ju omedelbart att tänka på typ GDC, som typiskt brukar vara i mars någon gång, som liksom Game Developers Conference, för de som inte vet vad GDC står för. Och det är ju då framförallt spelutveckling, och det är affärsutveckling, och det är förlag. Det är liksom verkligen ska vi säga, spelar från vänt för det mesta.
Den osexiga delen.
Den osexiga delen. Jag tror att anledningen till att E3 i så stor utsträckning har blivit då den här mässan som fyller flera funktioner, som både är lite branschig och lite konsumentig på samma gång. Jag tror att anledningen till det är att det är så stort överlapp i budskapen och liksom metoderna som spelförlagen använder till såväl primärmålgruppen som sekundärmålgruppen. För att ifall du tänker på det, historiskt så har ju poängen med E3 varit att imponera brallorna av inköparna på GameStop, Walmart, VR-leksaker, inköpare för leksaksaffärer och allt vad det är. Och det är liksom lite av en artefakt, en liten nod från när fysisk försäljning var det enda som fanns. Så då var det liksom det som var grejen. Men det här var ju liksom inte experter. Det var ju ofta som sagt någon chef någonstans på någon leksaksavdelning som egentligen inte förstod spel nödvändigtvis bättre än någon annan produkt i leksaksbutiken. Och då tror jag att när man pratar med och försöker imponera på den personen, så använder man ofta samma metoder som när man försöker imponera på slutkund. Så har du gjort allt det där arbetet i egenskapet av spelförlag, då kan du ju lika gärna försöka få så mycket värde ur dem som möjligt. Så du vet, då är det ju ganska, alltså steget är ju ganska så kort till att dessutom bjuda in pressen. Och du vet, efter ett tag kanske bjuda in lite spelare också. Man kan ha liksom en dag på mässkolvet och lite alla möjliga människor får komma in. Och sen så, du vet, du är med på väg mot det.
Ja, det blir bara en positiv bieffekt av att bara liksom, vad ska man säga, hagelgevära iväg sitt budskap över liksom alla som väljer att lyssna på det.
Ja.
För det är redan anpassat och slipat och sexigt just.
Ja, och väldigt slutkundsorienterat på något sätt. Liksom, för att, och traditionellt så har det ju varit så att så här, i sommar så ska du förbereda dig på vad du ska ha på butikshyllorna inför julhandeln. Liksom. Du ska ha en ganska så bra fingervisning redan då. Så här, för att, du vet, ledtider och jäkla vad det tar tid att göra spelkassan för och sådär. Liksom. Så, allt det där är ju inte sant längre, men jag tror att det var där det etablerades på något sätt. Liksom.
Frågan är om för E3 har ju varit under lite förändring under årens lopp, och men till exempel Nintendo håller ju inte regelrätta konferenser längre, de har sin Treehouse-greja. Sony liksom deltar inte riktigt på E3 på samma sätt, de har sina State of Play heter den, va, i anslutning. Nu har de presenterat Horizon Forbidden West ganska nyligen, de kommer väl göra lite mer framöver. EA kör sin EA Play heter den, va? Så det har ju spridits ut lite mer och även lagts till andra grejer. Nu i år så kommer ju till exempel Jeff Keighley ha någon egen grej. Den pågår just nu tror jag faktiskt, när vi sitter och spelar in detta. Och liksom summa summarum är ju då att vi har massa mindre event som inte nödvändigtvis behöver vara en del av E3, men som ändå ligger nära varandra rent tidsmässigt. Och då är ju då frågan, liksom, är det en bra grej för, eller ja, det är det väl då helt enkelt. Det måste ju någon smart marknadsföringsnisse ha kommit fram till, att det är en bra grej, att det blir någon slags synergieffekt av det här. Alternativt att det ligger på ett så perfekt ställe, liksom precis lagom långt bort från själva spelreleasen, spelhösten, spelvintern. Så det är liksom, det är nu man ska presentera saker och ting. Men jag tänker ändå att om spelföretag, eller om E3 inte hade funnits på förhand, hade det varit liksom nu i juni som alla spelföretag hade presenterat sina saker, eller hade vi fått det mer utspritt då? Är E3 lite en så här, det har alltid varit så, det kommer alltid vara så, att det är den typen av situation, eller?
Ja, jag tror det är en bra fråga faktiskt, och jag tror att det finns ju, det behöver inte vara en så här 100-procentig eller diskussion, det kan vara lite av en och, alltså det kan vara någonting som har ett värde, dels på grund av historiken och allt vad det är för någonting, liksom. Det är nästan som en högtidlig grej. Jag menar, alltså ärligt talat, jag hade tyckt det var jättekul att veta vad arrangörerna sitter på för information som vi andra inte gör. För att det är de som ofta liksom, det är de som tar initiativen och gör de här förändringarna som vi har pratat om, de här små justeringarna hit och dit. Det vore jättekul att veta vad det var för information som liksom, som föranledde en del av de här pylarna. Även så här, vilka mättal de tittar på för att se ifall det var en bra justering eller inte. För ibland så har de ju backat bandet och bara, det där visar sig inte vara var så jäkla smart.
Mm. Som nedrustningen för
slutet av, och vi fick bara liksom den friserade förklaringen till varför det var så, eller ibland ingen förklaring alls. Det vore jätteintressant att veta vad det är de mäter för någonting och hur de. För att det har ju varit vissa gånger som det har varit, jag kommer ihåg att det har varit någon mässa där någon har sagt att så här, ja, men ifall inte den här aktören vill vara med så är det ingen idé. Varför då? Alltså, jag kan säkert slutleda mig till det, men det vore kul att få höra explicit. Är det bara för att ni nu måste sprida lokalhyran på färre aktörer? Liksom, helt plötsligt så i kostnaden upp för de liksom, 90% som är kvar, och helt plötsligt så vart det för dyrt. Liksom, det vore roligt att veta hur liksom, kostnadskalkylen ser ut där. Liksom, när är det värt att vara på plats på E3? Eller ens vara i närheten av E3. Liksom. Jag tror att den kalkylen blir allt mer komplex från jag tror att från alla inblandades håll.
Det sägs ju, eller liksom, det har ju folk snackat om, att om mänskligheten av någon anledning skulle, vad ska man säga, tappa all sin historia, till exempel blir kärnvapenkrig, alla sprängs tillbaka till stenåldern, vi måste börja om från absolut ruta noll, då kommer vi kunna återskapa liksom teknologi, och vi kommer återskapa matematik och så. Däremot så kommer vi få helt andra typer av mytologier och religioner och gudar, för att det blir så helt enkelt när man hittar på saker. Är E3 då, eller vad ska man säga, den nuvarande formen av E3, E3 som sommarevent där massa saker är ihopklumpade, är det en teknologisk grej eller en religiös grej?
Just det, och är det en oundviklighet om vi gjorde den?
Exakt. Liksom?
Ja visst, alltså, jag tror så här, jag tror att om vi började om från absoluta noll med spelbranschen, så vet jag inte att E3 idag skulle bli av igen. Men ifall det enda vi gjorde var att ta bort E3, då tror jag att sannolikheten är större att E3 skulle bli återuppfunnet. För att ifall vi tänker rent praktiskt, vad skulle ske om E3 försvann? Så en grej att komma ihåg, att trots att GDC i större utsträckning är den osexiga mässan, och det är liksom mer fokus på business och allt vad det är för någonting, så finns det fortfarande anledning att åka även till E3 av de skälen, och så även Gamescom. Som att man gör ju affärer hela året, och alla tillfällen då det finns så många viktiga människor på samma plats, så är det värt att åka dit, även ifall mässans huvudfokus inte är nödvändigtvis samma typ av business som det hade varit på GDC. Och det jag menar med det är att liksom, om E3 skulle försvinna, så skulle ju mycket mer fokus automatiskt hamna på GDC å ena sidan, och sen så Gamescom å andra sidan. Jag vet inte vad den maktobalansen skulle leda till, men jag tror att så här, det skulle kännas att det skulle vara ett kännbart vakuum någonstans i sommaren. För traditionellt har ju GDC varit någon gång i mars, och sen så brukar ju E3 vara någon gång i juni. Och sen får vi Gamescom någon gång i augusti. Det är en ganska så nice kadens där på ungefär 6 månader. Liksom. Så att, okej, det kanske inte blir exakt samma grej, men jag tror att någonting skulle behöva dyka upp i sommaren, för att hoppet från mars till augusti är ganska stort. Då.
Du har ju varit på Gamescom också. Och det har jag också varit. Jag upplever att Gamescom på många sätt är en fullständigt överlägsen mässa. För att det är mycket lättare att jobba där, för att de har en tydligare eller liksom, de gör det bättre på båda sätten. Det är bättre för mig för att det är uppdelat mellan business och spelpublik. Och det är ju klart bättre för spelpubliken, för liksom det är en allmänt öppen mässa, så alla får ju komma dit och spela spel, och men därmed är det världens största mässa sett till spelmässa sett till besökstal. Så det enda E3 egentligen har liksom som fördel, det är ju traditionen lite, att det är E3 som är den hetaste mässan. Det är på E3 man visar sina nyheter. Det är på E3 man avtäcker hela sin höst- och vinter-line-up. Men skulle bara det nyhetsvärdet glida över mer åt Gamescom-hållet istället, så ser jag inte riktigt någon användning för E3 längre.
Ja, det är en god poäng faktiskt. Det ligger nog mycket i det. Jag skulle väl säga just att det är kanske lite för kort tid, skulle somliga tycka, mellan augusti och säg julhandel och däromkring. Det kanske är lite väl tajt liksom. Traditionellt så har vi ju, man har ju börjat liksom, man har släppt pre-orders och allt vad det är för någonting i sommar lagom till jul. Och jag kan tänka mig många marknadsförare som säger att attans, jag behöver mer än 3 månader för att hitta publik för det här spelet liksom. Men jag tror att ja, det är inte omöjligt att det är som du säger.
Du har ju varit på Gamescom både på E3 och Gamescom. Eller jag vet inte exakt hur din uppdelning ser ut, men i alla fall, du har varit på spelmässa både i egenskap av att täcka det, att skriva om det och att promota spel, prata om spel.
Ja.
Har du ur det perspektivet sett någon skillnad mellan E3 och Gamescom?
Ja, alltså, men ingenting som jag tror att jag kan härleda till mässornas uppdelning med liksom någon övertygelse. Det kan bara ha varit de situationer jag var i. Som, till exempel, jag tror att jag kan ha varit på Gamescom 2 gånger för ett visst företag och 1 gång för ett annat företag. Och av en händelse så var de upplevelserna väldigt olika varandra. Jag vet inte vad det berodde på. Så att det är svårt att säga. Men det är klart, en grej, rent praktisk grej, är just det här det du nämner med Gamescoms uppdelning. Att några branschfokuserade dagar och sen så har du några dagar då man släpper in allmänheten.
Och även rent bara hur de har delat upp lokalen. Att man har även, en liten,
ja, men så här. Den där uppdelningen, beroende på vad man gör för någonting där, så är den inte nödvändigtvis av godo.
Right.
För att det var ju någon gång som jag jobbade för ett företag, ska inte nämna namn, men jag jobbade för ett företag som hade bestämt att de ville inte ha en närvaro nödvändigtvis i business-delen av Gamescom. För det finns en business-del som egentligen inte överlappar med konsumentdelen. Och det är just för att liksom, ja, man vill hålla business-grejerna så långt bort ifrån konsumentpilarna som möjligt.
Ja, vilket är skitskönt för skribenter.
Fruktansvärt skönt för väldigt många. Men just den gången så jobbade jag för ett företag som valde att inte göra så. Utan de tog sina affärsmöten på samma yta i princip som konsumenterna hade tillgång till. Naturligtvis så hade de liksom, ja, det var lite, man hade ett litet minirum. Det var inte det att liksom genomsnittskonsumenten kunde gå in och sätta sig i mötesrummet och lyssna på det. Men de var precis runt hörnet spelande spel. Och det blev faktiskt ganska så jobbigt när du gick på andras möten som faktiskt hade lokal i businessdelen. Och så skulle du ta ett möte i din egen lokal och så var du tvungen att ta dig igen det där folkhavet för att faktiskt hinna tillbaka till ditt företagsbås. Ja. Där du hade vad det nu var för någonting, någon partner eller någon journalist eller vad det kunde vara för någonting.
Ja.
Men återigen, det är ju en sån där grej som är så här, det är en unforced error. Det företaget hade faktiskt inte behövt göra på det sättet, så det kan inte jag klampa Gamescom för.
Nej, och det problemet det har man ju ganska ofta på E3 av naturliga skäl då, i och med att det är mer ihopsmält. Men å andra sidan så är E3 mindre då, så det går ju faktiskt att springa från ena änden av mässan till den andra på 10 minuter.
Ja.
Visst, man kommer fram och är svettig och hostig, men vad fan.
Ja, precis, men fram kommer man. Jag vet inte ifall du hade tänkt att vi ska trycka in lite fler anekdoter, men när vi är on this note så var det ju faktiskt en annan gång som jag var på E3. Också i egenskapet av utvecklare och förläggare. Och det var lite lustigt, för att vi gjorde liksom, vi gjorde för E3-mässan i rent geografisk och fysisk mening vad somliga nu gör liksom rent timingmässigt liksom. Nämligen att vi var inte inne i själva mässan, men vi såg till att vara i stan och ha möteslokaler i närheten. För att då skulle vi kunna ta möten, men vi hade ju ingen närvaro på själva mässan. Det kändes dumt att betala whatever, liksom. Så här, varför ska vi ha en närvaro där när vi inte har någonting att utannonsera?
Det har man ju varit med om, möten som har hållits i de närliggande hotellen.
Ja,
eller
ja,
ute på parkeringsplatsen för den delen.
Ja.
När spelet Strafe visades så var det i en liten typ husvagn eller husbil som stod parkerad utanför på parkeringen.
Ja, visst. Och sånt hände ju. Men i det här fallet så visade det sig att så här, vi hade, jag vet inte ifall det var vi som individer eller företaget, men ska vi säga någon hade underskattat riktigt hur många möten det skulle bli och riktigt hur liksom volatilt det där schemat är i alla avseenden. Så att det var flera möten där vi liksom så här hade räknat med att de här skulle vi kunna ta antingen i det hotellrum som vi hade hyrt eller de hotellrum som vi hade hyrt eller i någon närliggande lobby eller vad det var för någonting. Och sen så hör folk av sig och säger nej, men vi är här inne nu och vi har liksom 2 möten back to back inne i våra lokaler på E3-mässan, så ni får komma in hit för att ta mötet istället. Och då hade vi ju inga passes. Vi hade på riktigt inte köpt passes till liksom för inträde i centret. Och det blev ju så fruktansvärt dålig stämning där med 30 minuter innan man ska träffa en konsoltillverkare. Liksom. Det var inget litet möte, utan det var ett seriöst möte. 30 minuter innan så inser man att man har inget sätt att ta sig in i LA Convention Center eller vad det är för någonting. Och så var man tvungen att göra någon sån här specialare, att man var tvungen att bli insläppt av någon annan tredjepart. Jag tror vi hörde av oss till en viss mycket trevlig grafikkortstillverkare som hade några extra pass att komma och viftade in den som om det var liksom någon nattklubb eller någonting. Och det är så här, ja, sådana tjänster kan man ju utnyttja för att spara en slant, men ser man seriös ut när man står där i en kö som en så här speljournalist som försöker smyga in för att kolla de coola spelen, medan man representerar ett företag som omsätter miljarder liksom. Det är så här, ja, det är så mycket sådana grejer. Och vi var ju inte de enda. Det är så många sådana stories från de där mässorna, och inte minst E3.
Mm. En skillnad mellan E3 och Gamescom är att jag har aldrig varit på knarkfest på E3, men jag har varit på Gamescom.
Okej.
Med dig till och med.
Knarkfest?
Ja, vi var på knarkfest på Gamescom.
Det?
Ja, visst. Det var väldigt mycket knark på den.
Var det Haze?
Nej, det var Far Cry 3.
Far Cry 3?
Inför Far Cry 3. Far Cry 3 har ju lite knarktema i spelet. Så hela festen var... Det var knarktema på den också. Det var inte...
Det glömde jag bort. Det var på en restaurang av något slag, var det inte?
Jag kommer inte ihåg exakt var det var. Jag kommer bara ihåg att det var massor med knark överallt. Eller liksom inte riktigt knark, antar jag. Jag vet inte. Jag testade inte så mycket av det.
Ja, precis. Attans.
Men det är en ganska konstig, och om man kollar historiskt sett så har det ju varit lite tveksamheter i bara så här. Man har hört ganska många skräckexempel på hur spel har marknadsförts genom åren. Och att ha knarktema, det är lite, ja, jag vet inte,
det kanske
lite osmakligt.
Det kanske vittnar lite grann om desperationen att ta sig igenom det där bruset som det ändå är. Liksom att man väljer att ta risken, man rullar tärning på att så här, ja, förhoppningsvis så kommer vi undan med det här, men någonting måste vi faktiskt göra för att synas. There's no such thing as bad press. Liksom, jag vet inte, men ja, den är konstig. Plus att det är lite redundant. Jag kan säga med stor säkerhet att de flesta fester på Gamescom är knarkfester.
Allt är knark. E3 2021 är ju digitalt, som sagt. Frågan är vad det kommer göra med E3 framöver. För om man kollar på vad coronan kommer göra med alla våra liv och vårt samhälle framöver, så lär vi ju se ett eko av detta så länge som vi lever, i princip.
Ja, det tror jag också.
På ett eller annat vis. Bara en sån sak som att man jobbar delvis hemifrån lär man fortsätta göra många år framöver. Eller att videomöten är så otroligt accepterat nu för tiden och bevisade på något sätt. Frågan är om det kommer även att stöpa om E3.
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att lite på samma sätt som de här andra grejerna som du nämner, liksom att vi blev ju närmast tvingade som värld, inte bara vår bransch, men världen var ju tvungen att liksom så här, ta tillfället i akt och testa det här med att jobba hemifrån och på distans och videomöten och allt det som du nämner. Liksom. Och jag tror att det är vissa saker som man har hållit för livsnödvändiga för E3-konceptet som nu sätts på prov.
Mm.
På ett sätt som kanske inte hade skett om man inte hade tvingats till det, om du förstår. Så jag är lite nyfiken på liksom det som till synes har gått förlorat, det rent fysiska närvaron och allt vad det är för någonting. Det är väl nu man kommer få kvantifierat ungefär vad, om något, det tillförde för värde. Vad var det värt liksom?
Ja, och det är lite svårt att hitta ett sånt facit, för spelbranschen i stort verkar ju bara gå uppåt, uppåt, uppåt. Det ser ju jättebra ut. Hur plockar man överhuvudtaget ut E3s förtjänst i det? Om man kollar på siffrorna efter i år och så tänker man att ja, 12,5% av det här, det var, stod E3 för. Det kan man ju inte göra.
Jag tror man får kanske smala ner det lite grann till liksom vad syftet är och vad folk hoppades ha för utdelning av det. Och det jag kan tänka mig, det är att vi först nästa år får se företagens slutsatser utav det här. För det jag tror att företagen gör är att de tittar på de liksom E3-aktiviteterna i år, jämför med sin historiska data, för de har ju decennier utav historiska data att jämföra med. Och vad de nu har för mättal, ifall det är liksom antalet människor i genomsnitt som wishlistar deras spel på Steam i kölvattnet av en E3-annonsering eller vad det kan vara för någonting. Jag tror att de kommer att titta på det högst vetenskapligt och se, okej, vi såg en 5%-ig dipp eftersom det var ett digitalt E3. Så vi kan härleda till att det var ett digitalt E3. Vi såg en 5%-ig dipp, men vi sparade mer än motsvarande mängd pengar i E3-utgifter just för att vi inte gjorde liksom den fysiska mässan. Mm. Jag tror att man kan förhålla sig till det som en kostnadskalkyl liksom, och bara, ja, alltså, visst, vi tappade lite grann på att vi inte var där rent fysiskt, men vad vi vann i gengäld, det bara kompensera för det till 100%. Och det kommer vi ju se först nästa år, tror jag. Det är ju ingen som kommer att göra den uträkningen och den övningen liksom inom synhåll för andra människor, men resultatet kommer ju tala sitt tydliga språk. Ifall vi får ett E3 nästa år och det är ett E3 in name only, men det är väldigt få som faktiskt gör någonting under E3-flaggan. Saker sker fortfarande i ungefär samma tidsspann, för jag tror att den grejen blir väldigt svår att skaka av sig. Men att, ja, det kanske rent av inte ens blir något E3 i formell mening, eller det ser väldigt annorlunda ut. Det tror jag, så att nästa år kommer vi nog veta.
Jag undrar om det är just enbart en kostnadskalkyl, eller om det ändå finns någon form av, vad ska man säga, festbudget för det hela, så att säga. Att, för det intrycket får jag ändå, att många, jag själv absolut inkluderad, tycker att E3 är kul. Och att spelbranschen i stort tycker att E3 är kul. Att E3 är liksom en chans att fira att det är kul med tv-spel och att spelbranschen existerar och sådär. På sätt och vis får jag lite så här tidningsbranschvibbar av E3. Att det kanske egentligen finns bättre sätt för hela den. Alltså den här modellen skulle säkert kunna slängas ut och så skulle man kunna göra någonting annat med den budgeten. Men det finns ett värde i att ha kvar det, för att det, ja, men just det har alltid varit så. Det är en institution. Det är nice att E3 finns. Och jag vill tro att spelföretagen också tycker det, och att de vill hålla E3 vid liv.
Där. Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Jag tror att det är
inte till varje pris.
Nej, precis, där sätter du fingret på. Liksom, vad får det kosta? Liksom, hur kvantifierar man det mervärdet? För poängen i grund och botten så ska det ju vara en lönsam grej att göra. Det är bara det att man har ju de här andra aspekterna som liksom, ja. Men ja, nej, men det är intressant. Jag har liksom inget svar. Jag tror att det kommer att diskuteras väldigt mycket på den nivån också. Alltså för somliga så kanske det kommer vara liksom ett tapp i arbetsmoralen, att vi kan inte skicka folk till ett E3 längre. För att det finns ju den aspekten också, att vi kan skicka utvecklare någonstans och de får känna sig liksom sedda, och de får prata om sina spel och alla de här andra aspekterna som vi snackar om. Och att det försvinner helt och hållet, det kanske inte är jättekul liksom. Och jag tror att somliga kan se det på ett sånt sätt, på samma sätt som du vet, att jobba på en festival eller så, det kanske känns trivialt, men man känner sig ändå ganska så ball som förstår och liksom, jag vet inte, klippa biljetter och sen se Red Hot Chili Peppers gratis eller vad det kan vara för någonting liksom. Och det är ändå ganska så, alltså det är ju tusentals människor som jobbar med det, som inte kommer att få göra det längre. Och kommer de tycka att det är lika kul att göra en egen bakom stängda dörrarna övning som man spelar in i förväg i liksom en green screen studio?
Nej, E3 är ju jävla massa jobb, men det är på sätt och vis en festival / semester också. Det finns ju alltid den rena nöjesbiten av det hela, även de gångerna man har jobbat hårt på E3. Jag har aldrig ångrat att jag har varit på E3. Det har alltid varit kul att komma iväg och kul att befinna sig på E3.
Jag håller med.
Har du någon... Och det blir ju ganska ointressant ganska snabbt, den här typen av samtal, att försöka sia om exakt vad årets E3 blir. Men har du, om man ska plocka ut någon liten grej, har du någon slags förhoppning eller önskemål eller någonting som du skulle vilja se på årets E3?
Jag är faktiskt nyfiken på vad som kommer att bli av givet och allt det här som vi har diskuterat. Så jag är lite intresserad av formatet och vad det betyder från ett inflytande- och kontrollperspektiv. För att många gånger så har ju, alltså, det har funnits en hierarki på E3 som jag inte vet ifall den fortfarande kommer att vara kvar. En av de bästa grejerna som man kunde vara med om som 3D-portutvecklare till exempel, det var att få dela stora scener med en av konsoltillverkarna. Och det var liksom på riktigt fight om att imponera på dem till den grad att de faktiskt liksom, du vet, släppte upp en på scen och lät den prata inför den här liksom fångna publiken som väntar på att få höra nästa grej om Elden Ring eller vad det kan vara för någonting. Och så får du in ditt lilla spel där. Wow, din lycka kommer ju vara gjord liksom. Och det har ju med, alltså, det har ju lett till en intressant maktkamp där liksom. Och det här återknyter lite grann till hur vissa företag kanske väljer att ställa sig utanför E3 helt och hållet. Och jag kan tänka mig att det även kommer att vara sant i viss utsträckning inom ramarna för vad som fortfarande är det officiella E3, att man som förlag kanske får lite mer inflytande över sitt budskap, så att det inte handlar om att underkasta sig Microsofts krav för att få deras scen i 3 minuter, utan att så här, ja, men nu har jag min egen kanal och mitt eget sätt att lägga upp saker och ting på, jag kan driva mitt eget narrativ, jag kan ha min egen showreel, och allting kan man skräddarsytt efter mina önskemål helt plötsligt. Jag tror att det ska bli väldigt intressant att se liksom hur maktbalansen eventuellt skiftar givet det här nya upplägget. Jag vet ju liksom inte exakt vad jag har att se fram emot. Alltså, en Nintendo Direct är en grej, en EA-grej är en grej, men sen, vad betyder det att vara en del av det digitala E3? För vi kommer ju liksom inte gå fysiskt mellan bås längre, och det blir liksom ingen kamp om att få folks uppmärksamhet på mässgolvet liksom.
Det finns ju tydligen någon officiell E3-app där man ska kunna gå runt på E3, gå mellan båsen fast i sin telefon istället. Ja. Vad fan det nu innebär. Den verkar dessutom vara väldigt buggig och funkar inte som den ska.
Ja, så det, som ett spel brukar vara på E3.
Ja, exakt. Den ultimata E3-upplevelsen.
Väldigt meta.
Saker skiter sig nu i din telefon.
Men utöver det så är jag faktiskt ganska nyfiken på ifall Nintendo nu kommer att göra någon utannonsering av ny hårdvara. För att jag har ju väntat med att köpa en Switch, inte för att jag vill ha mer eller bättre prestanda, utan för att jag är van vid att liksom, Nintendos barnsjukdomar finns alltid i första utgåvan av en given konsol. Och sen så skärper de sig någonstans vid utgåva 2 eller 3. Det är jag lite nyfiken på, för att Switchen har en fantastisk backlog av spel som jag fortfarande inte har spelat. Jag skäms lite för det. Men sen så var det kommer till nya annonseringar och grejer, så nej, jag är svårt att liksom spekulera liksom. Jag vet inte ifall det finns något företag som jag vill se något nytt ifrån, men det, ja.
Och som sagt, den typen av grejer får vi ändå reda på om ett par dagar, så det är ju lite ointressant egentligen att börja namedroppa allt för mycket här. Dessutom ska jag kanske tillägga också att efter ett E3 så finns det ju ganska ofta en känsla av besvikelse, tråkigt nog. För att man skruvar upp förhoppningarna något enormt. Att ja, nu på det här E3 ska Half-Life 3 visas, och vi kommer få nästa Zelda, nästa Metroid. Vi kommer få allting på en och samma gång. Och så blir det inte det, utan det blir snarare lite nya varumärken, kanske någon stor halvhet gammalt varumärke. Och det är ganska mycket samma typ av spel. Det är väldigt mycket actionspel, och det är den E3-vänliga actionkavalkaden som vi ofta får se. Litet, också märkligt sidospår här. Jag spelar för tillfället spelet Blaster Master Zero 2, vilket inte är ett jättefantastiskt spel. Det är ett helt okej spel, så här pixel indie action plattformsspel i stil med första Blaster Master, fast modernt. Eller fast nyproducerat, ska jag säga. Det har en core mechanic som jag aldrig har sett i ett spel tidigare. Det istället för att... Och det är ett ganska ordinärt spel överlag, men fallskadan i det spelet delas inte ut, utan det är, eller den delas ut i form av regenererad mana. Så när man faller från tillräckligt stor höjd, då regenererar man mana, eller ja, SP som det heter i det spelet. Och det i sig är inte, det är ju inte någonting som direkt kommer revolutionera spelmediet, men bara faktumet att jag aldrig har sett ett spel, vad jag minns, någonsin som hanterar mana på exakt det här sättet, gör mig lite glad och lite, ja men lite hoppfull för spel igen, att titta, men bara så här enkla medel kan man ändå förändra någonting. Man kan göra någonting som är lite unikt ändå. Och den känslan har man ju ofta inte efter det. Då är det snarare, okej, okay, det går att göra 10 stycken FPS som ser ungefär likadana ut och låter ungefär likadana.
Ja, alltså, det ligger någonting i det. Nu kommer jag tänka på en annan anekdot bara för det. För att det är som du säger, att ofta så är det så att liksom det man kör sina säkraste och mest E3-formatvänliga kort på E3. Men sen så ibland så har man ju liksom möjlighet att göra ett spel som kan göra både det ena och det andra. Så det kan ha både det här bombastiska, och sen så kan man även ha någon kul liten mekanik där som någon kanske inte har sett. Eller det kan vara någonting kanske på fiktionssidan också liksom. Ubisoft har ju faktiskt traditionellt varit ganska bra på det där med till exempel Prince of Persia Sands of Time, när det var nytt liksom. Jag vet inte att det utannonserades på E3 för sig, men liksom den typen av grejer, det är både bombastiskt och lätt att förstå och ballt och akrobatiskt och spåra tillbaka tiden. Här har du en cool gimmick. Jag tror att ifall man lyckas ticka alla de lådorna så kan man ju faktiskt göra väsen ifrån sig även jämte Code 56.
E3 är ju annars ett utmärkt tillfälle för spelföretagen att hypa upp halvdana spel och få dem att framstå som det bästa som har hänt sedan skivat bröd.
Ja.
Det kanske är elakt att hacka på specifika spel, men man kommer ju ganska lätt in på till exempel Days Gone.
Ja, just det. Ja,
som är värd, det jävlar vad det peppades inför Days Gone. Nu har inte jag spelat Days Gone, ska jag erkänna. Men jag har förstått att det inte riktigt har levt upp till hypen.
Nej, det är också så här, det där är ju ett privilegium som hårdvarutillverkarna, first party, också har. De har scenen, de har utrymme liksom, och sen så har de sitt spelbibliotek, och sen så liksom, ja, har de tid över, och det är de som bestämmer om de har tid över. Då kan de lika gärna hypa upp sina B-spel och förhoppningsvis så hittar de sin publik. Så nu verkar jag blivit förvånad av hur bra Days Gone och Ghost of Tsushima har gått. Man kan väl liksom lika gärna passa på. Men ifall man är en mindre aktör som inte har en hel liksom scenföreställning själv, som man vet att det garanterat kommer jättemassa människor till, ifall hela ens marknadsföringsbudget är på liksom ett, två spel som du kan ha i ditt bås, så förhoppningsvis så kommer ett av dem vara tillräckligt intressant för att få någon så här best of E3-utmärkelse. Då vill du liksom inte riskera att, du vet, satsa på fel kort på samma sätt liksom. Så att det är liksom, ska man säga, det är inte riktigt alla har inte samma förutsättningar att sätta vikt bakom samma typ av spel liksom.
Nej. Och E3 börjar alltså på lördag, om jag minns rätt, och kommer läcka ut vidare in på nästa vecka. Det är snart.
Jo, förlåt, jag tappade tråden där. Jag kommer att tänka på ett annat E3-video. Det här var kul. Jag tänkte att jag kan sluta på en liten rolig anekdot. Kommer du ihåg ifall det var 2005 eller 2006 som man utannonserade Assassin's Creed? För jag har för mig att 2005 så körde de någon sån här CG-grej. Och sen så först 2006 så hade de faktiskt en spelbara demo. Kan det ligga någonting i det?
Spelet i sig släpptes väl 2007, yes, har jag för mig. Och
ja. Jag kommer i alla fall ihåg att
jag vet faktiskt inte.
Det var något av åren, så var det i alla fall en så här bakom stängda dörrar demo, så att jag tror inte de hade demot för allihopa, utan man fick gå och spela det på båset, men det var så här, inga kameror, visa ingenting, det är lite hysch-hysch. Där var det hands-off tror jag. Jag tror att det var de som spelade på en PlayStation 3. Det var när det fortfarande snackades som att det var PlayStation 3 exklusivt, för det hade inte utannonserats till Xbox 360. Så tidigt var det. Så var det någon som spelade någon liten sekvens där med Altair, och ja, jag har glömt var det är man är någonstans, ifrån man är i Konstantinopel eller var det är man är någonstans. Eller Jerusalem kanske, jag har glömt.
Jerusalem är man i efter ett tag. Jag har aldrig varit i Jerusalem, för mitt spel buggade av någon anledning, så de släppte inte in mig i Jerusalem.
Ja, och jag kan ärligt talat inte svara på att du så länge sedan att det kanske inte ens var där demot var. Det kanske inte ens var i någon stad. Det kan ha varit liksom en liksom upppiffad demobana som jag inte föreställde någonting. Men right. Det som var lite kul var att där ville de ju liksom så här, de vill ju vara lite hemliga med liksom twisten.
Just det.
Och sen så spelade de som Altair och gjorde liksom Assassin-grejen och snackade om det historiska liksom. Och sen så, så här, på slutet utav det så började det så här bugga ur. Skärmen började bugga ur och deras UI började hålla på. Och så sa de att oh, här ska vi sluta demon för reasons liksom. Och då hade de inte sagt någonting om hela sci-fi-vinkeln. Jag kommer inte ihåg varför. Jag ska inte hävda att det är för att jag är särskilt smart, men av någon anledning så hoppade min hjärna till någon så här slutsats. Bara så här, oh, är det här kanske så här någon form av släktforskning där man sitter i någon så här framtida bibliotek och typ så här släktforskar i någon virtuell gränssnitt eller någonting. Och den här snubben som demade spelet gjorde så liksom, det var så här, kanadensisk Hide the Pain Herald blick av någon. Det var verkligen så här, han såg på riktigt våndad ut liksom, att så här, vem är den här personen som kanske kommer att skriva det här? Har jag gjort bort mig? Sa jag någonting som fick honom att slutleda sig till det här? Men det var inte en på tag som de överhuvudtaget skulle avslöja hela Abstergo och den här maskinen och allt vad det är för någonting. Den vinkeln var ju liksom så här for the future. Och det är ju ofta det man vill göra på E3 och andra mässor, att man vill ju ha liksom, för att kunna dra ut på hypen och få folk hypade över lång tid, så vill du ju segmentera upp ditt narrativ lite grann. Så här, först pratar vi om det, sen pratar vi om det, sen pratar vi om det. Och på det sättet får du liksom tre level framsidor istället för bara en. Men ja, så den tyckte jag var lite lustig. Så det är väl också risken med att så här, coola twistar och allt vad det kan vara för någonting. Och den här grejen som du nämnde och så, i den mån de går att marknadsföra överhuvudtaget. Ibland så kanske det är bättre att inte trycka på de grejerna och bara låta det vara ett coolt spel på medeltiden där man hugger folk i halsen med kniv.
Jag vill minnas att det E3 där Nintendo Wii inte visades. Den hette Revolution.
Där. Just det. Där var ju vi på biken båda två, det kommer jag ihåg.
Ja, men det E3 när Nintendo avtäckte kontrollen.
Ja.
Så hade ni på gång som på skoj bara tagit en bild på den här lilla flygplans fjärrkontrollen. Som har styrkryss och grejer. Och skriver typ, haha, nu har vi sett Nintendos nya handkontroll. Lululululul.
Ja.
Och så hade ni lagt upp det på er blogg. För Twitter fanns inte.
Åh, ja, du kom ihåg det. Det är ju fan genialt. Vem gjorde det?
Jag vet inte. Men sen ett par dagar senare då så visade Nintendo upp sin Wiimote. Som typ såg likadan ut som en flygplans fjärrkontroll. Bara det att den var vit istället.
Ja. Det hade jag glömt. Gud vad bra minne du har. Det var ju faktiskt jättefint. Det var ju inte meningen att det skulle vara någonting annat än bara dumheter.
Det var bara dumheter. Men det var dumhet, korrekt,
ja.
Dumhet.
Det var korrekt, precis. Bara, oh my god. Ja. E3 minnen. Bara för det så kommer jag komma ihåg 10 andra roliga E3 anekdoter som jag önskar att jag hade dragit upp. Men nu kommer jag inte på något fler. Så nu får det vara.
Nu får det vara nog. Och E3 börjar som sagt på lördag. Vad trevligt att prata lite med dig.
Ja, detsamma. Igen.
Du, ja, tredje gången gilt. Och du jobbar vidare med ditt spel.
Jag jobbar vidare med mitt spel. Det börjar närma sig nu. Tar i trä med lite tur så kommer vi kunna kicka igång snart. Som asterisk efter. Det, du vet, jag är inte vidskeplig, men jag känner ändå att säga för mycket i det här skedet så kommer jag så att säga jinxa det hela och sen så blir det bara pannkaka. Men det ser bra ut med förlagssituationen och allt vad det är för någonting. Så min förhoppning är att vi kommer att kunna börja jobba skarpt på spelet snart.
Snart, trademark. Vi får tala mer om spelet när du känner dig bekväm med att tala mer om spelet helt enkelt.
Ja, det vore jättekul. Vid det laget så kanske du har fått tummen ur och börjat göra det här med video samtidigt, precis som Joe Rogan gör.
Just det.
Och då kan jag faktiskt också visa upp spelet. Och så kan jag göra min så här world premiere på liksom, the Victor Sjöström tredje gång gilt Variety Hour.
Gameplay premiere.
Precis.
Only on Windows 10.
Ja, yeah. Please look forward to it.
Please be excited.
Jättetack Victor. Vi pratar snart.
Okej, hej då.
Hej då.